Sektion 10. Tomteboda. 1984 fyllde Landaskolan i Kristinehamn 100 år. Den hette ju vid starten Hantverksskolan för blinda män i Kristinehamn. Men så blev det aldrig. Redan i starten var det faktiskt 3 kvinnor som fick gå där. Sture Wiklund höll vid 100-årsjubileet ett tal om skolor och utbildning för synskadade i Sverige. Jag tänkte vi skulle lyssna en bit på det där han ger en historik över utbildning av synskadade.
Utbildningen av synskadade, eller blinda som var den vanliga beteckningen ända fram till 1957, har sin första upprinnelse i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Institutet i Paris har i år firat sitt 200-årsjubileum. Och vi firar ju vårt 100-årsjubileum i år. Och Tomtebodaskolan blir 100 år 1988. Egentligen kan en sistnämnda räkna sina rötter ända tillbaka från början på 1800-talet. Ofta har initiativet kommit från enskilda människor som av något speciellt skäl kommit att fästa sig vid de synskadades, eller blindas som man då mest sa, tragiska belägenhet vid den här tidpunkten. Så skedde exempelvis i Frankrike där Valentin Hay greps av det förhållandet att blinda utnyttjades som musiker på kaféer och restauranger, groteskt utstyrda och spelande på det allra jämmeligaste. Det blev härigenom föremål för gyckel och åtlöje. I vårt land berättas det att protokollsekreteraren Per Aron Borg en afton år 1807 besökte Kungliga teatern där han såg skådespelet Den döve och dumbe. Av det blev han så tagen att han beslöt att något måste göras. Han började undervisa en blind flicka i sitt hem och hon hette Charlotta Segerling. Och försöket blev så framgångsrikt att flickan som vuxen inbjöds av den kejserliga ryska familjen att komma till Sankt Petersburg för att göra något för synskadade där. När hon sen återvände till Stockholm fick hon för sina insatser en mindre pension. Borg fick något år efter starten ett mindre statligt anslag på 450 riksdaler. Och kunde sätta igång med en skola för döva och blinda på Regeringsgatan 59 i Stockholm. Skolan kallade han Blindes och Dövstummes institut. Någon ordnad verksamhet blev det inte på länge, främst på grund av brist på pengar. Statsutskottet skriver i ett utlåtande att statens utblottade tillstånd inte tillät att lämna något understöd till blindskolan. Och man såg, som det heter, någon annan utväg icke övrig än att genom någon lämplig avgift på någon överflödsvara som från utrikesort hit införes, såsom utländska tobaksblader, här till anskaffa någon fond. Så skedde också. Och skolan fick på det här sättet ett mindre årligt understöd. År 1839 efterträddes Per Aron Borg av sin son Ossian som direktor för skolan. År 1842 fick Sverige sin första folkskolestadga. Men det skulle komma att dröja ända fram till 1896 innan det infördes skolplikt för blinda barn. Borgs tanke att undervisa döva och blinda tillsammans var rätt misslyckad. Det är också ganska lätt att förstå eftersom synförlusten bäst kompenseras med hörseln och förlust av hörseln bäst ersätts med synen. En gemensam kommunikation grupperna emellan var inte lätt att uppnå. I praktiken kom verksamheten mera att utnyttjas av döva än av blinda. Åren 45 och 46 försökte man revidera verksamheten. Skolan hade vid den här tidpunkten flyttat till Manila på Djurgården. Någon egentlig förbättring för de blinda blev det ändå inte. År 1875 avskildes undervisningen för blinda och flyttade till ett eget institut på Nybrogatan. Också nu till mycket bristfälliga och otillräckliga lokaler. Som direktor utsågs en ung teolog från Uppsala som hette L.G. Lindström. Han blev senare kyrkoherde och kontraktsprost i Kristinehamn. År 1880 gjordes äntligen en ordentlig utredning om hur undervisningen för blinda skulle ordnas i vårt land. Utredningen föreslog att för barn skulle inrättas förskolor och institut, och man tänkte också på människor som vid vuxen ålder kunde förlora synen och föreslog inrättandet av en hantverksskola för vuxna blinda. Den borde lämpligen ligga med anknytning till bergsbruk och industri där man visste att många olyckor kunde ske med synförlust som följd. Ordföranden i den här utredningen var överståthållare Ugglas, och han motionerade år 1882 i riksdagen om inrättandet av en hantverksskola för blinda. Kostnadsramen i hans förslag var 7000 kronor per år. Motionen bifalls av första kammaren men avvisades av den andra. Och vid en gemensam omröstning mellan de här skiljaktiga besluten segrade avslagslinjen med en röst. Året därpå la regeringen en proposition i ärendet, och den 29 juni 1883 biföll riksdagen det här förslaget. Den årliga kostnadsramen var också nu 7000 kronor. Kristinehamn var vid den här tidpunkten en idyllisk småstad med 5100 invånare. Den hade nära anknytning till Bergslagen med just den typ av industri som utredningen utpekat som särskilt riskfyllt. Här fanns också kontraktsprosten Lindström med personlig erfarenhet av blindundervisning. Den 1 september år 1884 började sålunda Kungliga Hantverksskolan för blinda i Kristinehamn sitt första läsår. Förutom prosten Lindström som ordförande bestod styrelsen av läroverkskollegan J.V. Alsterlund och handlanden A.V. Hedin. Föreståndare blev slöjdläraren vid Kristinehamns praktiska skola S.G. Sikström. År 1884 är på flera sätt ett märkesår. Då startade förskolan för blinda barn i Växjö, och på privat initiativ Anna Wikströms stiftelse i Uppsala. Den skulle då syssla med utbildning utav kvinnor i olika hantverksyrken. Förskolan i Växjö upphörde med undervisningen av barn år 1935 naturligtvis, och blev en hantverksskola för blinda kvinnor. Sedermera känd som Värnskolan, och nu liksom här i Kristinehamn arbetsmarknadsinstitut.